Då hälsar vi alla välkomna till Svenska Fans VM-special. Vi är framme vid sista avsnittet här. Det har spelats finaler, det har spelats semifinaler och kvartsfinaler. En fantastisk VM-turnering.
Ah, helt otroligt verkligen. Precis hemkommen ifrån Slovakien, och det har varit en fantastisk vecka där nere och fått bevittna kanske en av de största hockeybragderna i VM-historien faktiskt också. När det här finska laget som var så utdömda och så chanslöst tippade på förhand tog det här VM-guldet. Så att det verkligen varit en det var verkligen Miracle on Ice i version 3 typ.
Ja, jag menar, vi var inte sämre vi än att vi fullständigt dömde ut det finska laget på förhand. För att på pappret så såg det ju inte bra ut.
Nej, alltså de hade ju inte en enda etablerad NHL-spelare. Man hade två, Juha Lammikko och Jocke Harju där, som bara har spelat sporadiskt under den gångna säsongen i NHL. Och vi sa ju till och med att vi skulle cykla till Helsingfors om de tog det här guldet. Så hur ska vi lösa det här egentligen?
Ja, det gäller ju att börja träna här först. Så vi får ta vätterrundan här som någon typ av träningspass först.
Ja, precis. Ja. Det får vi uppvärmningen här nu under sommaren, och så får vi väl se vad som händer här nu framåt hösten här. Mm.
Ja, riktigt fantastiskt härlig turnering med väldigt mycket skrällar, måste man ju ändå säga. Besvikelserna i den här turneringen tycker jag väl ändå är USA och Sverige.
Ja, men det tycker jag också. Jag tycker inte alls att USA någon gång faktiskt kom upp under en riktigt bra nivå. Man pressade Ryssland lite, men ändå kommer fyra i den gruppen med Finland och Tyskland och Kanada. Mm. Det tycker jag är på tok för svagt alltså. Mm. Och just hur en sån som Patrick Kane kom inte alls upp i nivå i det här mästerskapet, såg mest lojt ut. Det såg väldigt lojt ut i USA. Mm. Så att jag börjar fundera här, ska man kanske inte byta coach till nästa år? Man har ju haft Detroits coach där som har gått in där också. Mm. Jag tappar namnet på honom bara för det, men att man gör ett byte med det.
Ja, men så blir det garanterat, och det brukar ju vara så i de amerikanska laget att får man inte framgång, då byter man bara coach till någon av de andra NHL-coacherna som är lediga till nästa gång här. Och framförallt
Jeff Blashill heter han ju, Jeff Blashill.
Ja, och sen gäller väl på något sätt liksom också att försöka hitta en, vad ska man säga, en gnista för de här spelarna som kommer också. Att man inte bara tar det som en semestertrip och ser till att man har något att bygga på också. För att det kändes verkligen som att man plockade ihop ett dräng stjärnspelare här som verkligen inte levererar, utan de såg det mer som en semester, känns det som.
Ja, men precis. Man fick inte ihop det här lagbygget framförallt, kan jag tycka. Det blev mycket individuellt, åka runt och fylla år som Vikegård brukar säga. Mm. Det blev för mycket individuell prestation och inget lagbygge av det hela. Så att man pressade ju ändå ryssarna i kvarten där, men man räcker inte till. Så att man får nog ta en tanke, ställa sig på det här amerikanska förbundet och titta på vad man har gjort fel.
Mm. Ja, jag tror att vi heter det, amerikanerna, precis som du säger, kommer sätta sig vid skrivbordet där och börja fundera om här nu. Är det NHL-spelare som vi ska plocka ut? Ja, visst, kanske det är det. Men kanske unga, hungriga som vill framåt verkligen och vill visa upp sig och vill göra ett avtryck. Istället för att plocka med de här jättestjärnorna som verkligen inte levererar på något sätt. Jag tycker Kanada liksom hittar en bra balans där mellan unga, hungriga här och bra toppspelare.
Ja, det håller jag med dig. Rutin blandat med spets, blandat med ungdomlig entusiasm, och det tror jag är det man behöver. Jag tror inte du kan sätta in ett helt lag med bara liksom de största lirarna. Titta bara på Ryssland också även där. Det sprack i semifinalen när man blev pressad av Finland. Så vad hade man ingen riktigt där lagbygget och den här grundstommen att ställa sig mot?
Nej. Och jag menar, ännu mer uppenbart vart väl det i Sveriges fall här då, som hade med idel NHL-stjärnor, måste vi ju säga, liksom på varenda punkt här i hela laget, och underpresterar ju nog enormt.
Kraschen i Košice, som jag skrev det, för det var det faktiskt. Det var bland det mest bedrövliga sätt av ett svenskt lag ute på en is. Även om Finland gjorde det extremt bra, så måste man ändå börja fundera på Sverige slutar ju spela när man får det här 4-3 målet som Erik Gustafsson gör i slutet av andra. Där trodde jag man skulle ta kommandot och man skulle stänga den här matchen, men istället slutar man spela och spela någon typ av alibi-hockey och är så rädd att förlora den här ledningen, och det på något sätt det. Och försvarsspelet i den här turneringen, det är ju som att se, jag vet inte vad man ska säga, det är undermåligt framförallt.
Nej, jag är jättebesviken på både Henke Lundqvists, så vi heter det, prestation, målvakterna överlag, backarnas defensiva liksom jobb hemåt är alldeles för dåligt här. Och även liksom forwards defensivt här gör ju inte alls det jobbet heller. Jag tycker man liksom har snedbyggt det här laget också med väldigt mycket framåt tyngd och inte med mycket balans.
Nej, det blev ju så alltså. Det blev ju på något sätt tippade ju över för mycket åt ena hållet. Mm. Och framförallt är jag besviken på en sån som kanske Adam Larsson, som jag tycker ska gå in och vara den här fysiska bjässen och liksom tacklas. Jag såg inte en enda tackling knappt under hela turneringen från hans sida. Det var lite mot Tjeckien och lite i de första matcherna där mot blåbärsnationerna. Mm. Men när det väl hettade till, då åkte han och gömde sig, kändes det som.
Ja.
Likadant med John Klingberg som skulle komma som en spetsspelare både offensivt och defensivt. Tappar ju fullständigt. Mm. Det är, alltså det spelet som han gjorde i egen zon är, nej, det var bland det sämsta jag sett faktiskt.
Mm.
Och likadant med Mattias Ekholm som ska vara den här härföraren, tycker jag inte alls klev upp på samma nivå som man hade under VM i fjol.
Nej. Här tror jag Sverige också ska börja liksom tänka om lite grann här nu också, att kanske inte bara plocka med NHL-stjärnor som kanske kommer efter en dålig säsong här som Louis Eriksson. Varför ska han ha en plats i laget när det finns hungriga, villiga spelare från SHL som verkligen vill visa upp sig för den stora världen? Det är bättre att kanske få en mix här nu. Likadant, varför är inte Erik Gustafsson från Luleå med? Varför är inte en Patrick Hörsley med till exempel här nu? För att blanda upp backsidan bara här också.
Ja, men precis, och just Erik Gustafsson tycker jag hade varit perfekt. För vad gjorde Robert Hägg under den här turneringen? Vad gjorde Marcus Pettersson under den här turneringen?
Nej.
Inte mycket.
Nej.
Och därför tycker jag man hade kunnat tagit in Erik Gustafsson, som verkligen har lyst under, med självförtroende under hela säsongen.
Mm.
Att inte han får chansen i det här landslaget. Och likadant, varför tog man in Louis Eriksson som har haft en bedrövlig säsong i Vancouver, inte gått helt med coachen och liksom slutat på -8 den här turneringen?
Mm.
Varför tog man inte in en Joakim Nygård som är ungefär samma speltyp där?
Ja, nej, det är fullkomligt obegripligt. Och det här måste verkligen Garpenlöv här nu som tar över sätta sig ner och börja fundera om att bara för att du spelar NHL så innebär det inte att du är i bäst form för tillfället. Och du kanske kommer från ett sargat självförtroende från en riktigt dålig säsong, precis som Louis Eriksson har haft här nu. Det finns ingen anledning i världen att bara plocka med honom på gamla meriter.
Nej, alltså han bidrog ju inte med någonting. Det var ju mer en belastning i för Sveriges del.
Ja.
Så att jag är ruskigt besviken faktiskt på hur man byggde det här laget om man tittar nu efteråt. Och även på målvaktssidan, jag tycker att man skulle ha gjort så här. Jag tycker kanske inte att jag vet faktiskt inte om Lundqvist skulle vara med. Och framförallt tycker jag man inte skulle ha registrerat 3 stycken målvakter från början, utan man skulle ha haft lite mer is i magen och kanske registrerat in Robin Lehner,
ja,
som kom bort ifrån New York Islanders, som har varit kanske Sveriges absolut bästa målis under hela säsongen,
ja,
och haft lite mer kyla i det valet. För nu tycker jag att man bara spädde på. Man såg Markström och Lundqvist. Lundqvist hade ju en bedrövlig säsong i New Ukraine. Så att, nej, jag är besviken på hur man gjorde det här laget. Att man inte fick ihop försvarsspelet framförallt. För att tittar man på pappret på backsidan så hade Sverige en ruskigt bra uppställning. Men det gick inte att få ihop det.
Nej, och sen tycker jag också att det är... Jag är besviken på Grönborgs coachning i turneringen också. För det finns uppenbara brister på saker och ting som sker liksom under matcher här och även före matcher. Varför tar man med en Lundqvist på bänken mot ryssarna? Varför när han var helt uppenbart inte skulle spela den matchen? Vid 3-1 ska man bara plocka bort Markström och in med Enrot. Det är ju inget snack om saken här. Han ska inte ens vara med där. Det är en supermiss där också.
Ja, han bryter ju ner honom liksom. Ja. Alltså bara släppa in puck efter puck efter puck.
3-3 mot finnarna. Vad i hela friden gör Louis Eriksson på vad heter det, isen? Han har ingenting där att göra överhuvudtaget. Under hela matchen så har de mer eller mindre inte kommit ut ur egen zon. Jag kan inte se liksom hur den valet kan vara.
Jag fattar inte det heller. Och att man coachar William Nylander med en istid på 10 minuter, den spelaren som kanske varit bäst under hela VM offensivt sett, och inte slänger in honom med mer än 10 minuter i speltid under den här matchen när Sverige behövde det som mest, det är bedrövligt.
Ja, det är otroligt. Men man ska ju också säga så här, om man ska vända på myntet här och säga vilka små marginaler det är. Patrik Hörnqvist kommer ren när finnarna har tagit ut målvakten och ska bara lägga in en backhand. Ett mål där och det är punkterat och klart. Sverige är i semifinal. Ja. Alltså det är såna små, små marginaler som Finland tar sig vidare på i den här turneringen, så det är helt galet.
Men Sverige skulle ju ha stängt den här matchen redan från början. Man tappar ju initiativet, man tappar goet. Alltså jag tycker inte att Sverige var välförtjänt att vinna den här matchen ens. Utan jag tycker faktiskt, tittar man på spelmässigt över 60 minuter, så var Finland faktiskt bättre.
Ja,
framförallt i offensiv zon. Där blev ju Sverige så passivt, så jag har inte sett något liknande faktiskt. Och att man inte tar tag i det här och visar att man är fan storebror och man har så mycket bättre spetskvaliteter. Men Finland lyckas ju få ihop det här till kollektiv och liksom blev ju ostoppbara faktiskt.
Sen märks det också ganska väl på Sverige att när vi inte har Filip Forsberg, Arvidsson med till exempel, då har vi inte den offensiva spetsen. Då är det egentligen bara William Nylander som är våran riktiga go-to-guy när det handlar om att sätta puckar. Vi har inte massor med målskyttar som vi kan plocka fram här. Utan vi har bra, gedigna, tvåvägsspelande forwards. Men vi har inga som bara kan stå och bomba in ifrån cirkeln här nu. Där hade du lika bra. Du kunde ha tagit med Bemström till exempel på samma sätt där. Som har stått i Djurgården en hel säsong och bara stått och bombat in puckar som på Ovechkins stil. Hade passat perfekt här.
Ja, jag förstår inte varför man är så NHL-fokuserade som man har varit och bara liksom, men han spelar NHL, då plockar vi med honom. Titta istället på helheten, vad har han gjort under en säsong?
Mm.
Liksom, kommer han gå in i det här? Kommer liksom motuppväga iväg det kanske från att ta in någon ifrån SHL eller till och med KHL i så fall?
Nej.
Så att det finns ju mycket spetsspelare ute i Sverige liksom, och jag tycker att det finns flera som borde ha fått chansen. Absolut Joakim Nygård, jag förstår inte varför man inte tar in honom istället för Joel Lundqvist. Louis Eriksson. Ja. Och Joel Lundqvist hade ju också behövts i det här laget tycker jag.
Nu har han tackat nej så att han inte vill vara med, så att det är väl en orsak där också. Men jag menar, vi har ju Jocke Lindström, vi har Oskar Möller här som du skulle kunna plockat in, som har spelat tillsammans under en hel säsong, kryddat upp de två ihop med William Nylander. Där har du ju en superkedja på en gång i mina ögon. Va? Så att det finns ju massa sätt som man kan se det här på. Och jag tror verkligen att man kommer gå tillbaka till ritbordet och försöka hitta en annan typ av mix här framöver. Och verkligen se, som du sa förut, på helheten av deras säsonger.
Framförallt så tycker jag också att man inte hade någon riktig härförare i det här laget. Man hade ingen som riktigt röt i och liksom var okej, man hade Patrik Hörnqvist, men det kändes så oerhört frustrerat under hela mästerskapet. Det kändes som att man inte var ett lag tillsammans, utan det var väldigt mycket åka runt solåkningar också, lite som ryssarna gjorde i semifinalen. Att man inte fick ihop det som ett lag, och det är det jag oroas lite för. Grönborg var väldigt frustrerad i intervjun där till SVT. Det fanns flera spelare som var lite halvsura i mixade zonen. Jag kände inte den här glädjen, inte den här frenesin, spelglädjen.
Nej, det var nog, de kände nog trycket och pressen på sig här, för man har tagit ut så pass mycket NHL-spelare som ska leverera under en väldigt kort tid här, och man märker att det går grus i maskineriet direkt. Man torskar mot tjeckerna det första man gör och är mer eller mindre utspelade första 20 minuterna mot dem. Då märker man att vi är nog inte riktigt på plats här.
Nej, och sen så är det ju en stor omställning för de här som slängs rakt in. Det var ju ett antal som kom rakt in i turneringen. Jag tänker på en sån som Alexander Wennberg, som jag tycker ändå gjorde okej. Gabriel Anderskog tycker jag inte alls kom upp i nivån som vi hade förväntat oss. Men det är tufft att bara slängas rakt in i en VM-turnering också.
Ja, och det är samma sak där. Stor is, du har spelat på liten hela säsongen, direkt in på en stor rink och du ska liksom anpassa det. Svenska spelarna i SHL har spelat hela säsongen på den samma rinkstorlek. Mycket enklare att anpassa sig.
Ja, jag hade definitivt vilja haft mer spelare från Europa. Alltså det tycker jag i det här laget. Men facit i hand skulle man ha haft några till. För det tycker jag hade varit en perfekt balans att haft i.
Däremot Finland då, som man gick som tåget från början i den här turneringen. Alltså man startade bra och man avslutade bra. Hade en mindre dipp där i mitten på turneringen här. Men precis på slutet här när det gällde som mest, då är man bäst. Både kvart, semi och final, då är man helt oslagbara.
Ja, det var helt otroligt att se det här finska laget som på förhand var så uträknande, som vi sa tidigare. Alltså det snackades om att det var det sämsta laget som Finland hade ställt upp med i ett världsmästerskap någonsin. Och sen så går man bara in, visar sig kaxiga direkt mot Kanada, bara visar att nej fan, vi ska fan visa folket här nu. Går och vinner den matchen, pressar USA till en förlängning där man förlorar tyvärr, men gick bra genom hela gruppspelet sen, gjorde stark insats på Slovaken, och sen så varvar man upp sen då under hela slutspelet, och som man gör, alltså som man visar Sverige att man verkligen är det här starka kollektivet, man hittar varandra, man är så oerhört samspelta. De här har ju spelat ihop liksom i en eller två månader här nu under massa läger och allting sånt, så man har ju hittat någon typ av kärna och någon typ av genomspel till varandra, och man visar ju att man är mycket mer samspelt än de andra lagen är. Och framförallt som man gjorde mot Ryssland, och så man offrar sig i varenda situation, och så man täcker skott, man tar de här sista millimeterna, kämpar för varandra. Det är liksom lagsammanhållningen och kollektivet Finland, det är nog det största lagmässiga insats jag har sett någonsin. Jag har aldrig sett någon som har stängt och täckt skott så oerhört mycket.
Sen kan man då tänka sig, du har en Tokarask, du har en Pekkarinne, du har KLs bästa målvakt förra säsongen också uttagen. Nej, vi ställer en backup-målvakt i AHL. Han är våran första målis här. Makalöst!
Ja, han platsade ju inte faktiskt ens i AHL under säsongen. Nej. Utan var ju till och med utlånad 6 matcher till ECHL, som är alltså den amerikanska tredje ligan. Och det kanske vi ska säga lika bra som hockeyallsvenskan typ. Knappt det.
Nej.
Och liksom få gå in och spela där 6 matcher. Han har spelat 19 matcher under hela, eller 25 matcher sammanlagt under hela säsongen.
Ja.
Och går in och spikar igen fullständigt. Ja. Kevin Lankinen alltså.
Ja, makalöst verkligen. Och finnarna på något sätt byggde liksom från start, självförtroendet kommer hela tiden. Och jag menar, vi pratar om matchvinnare som inte heter Barkov utan de heter Antila istället här i det här läget. Vilket är helt otroligt.
Ja, det är helt visst. Han kallas ju för Mörker nu. Det är väl någon sån här stor någon karaktär från Mumin-trollen tror jag faktiskt.
Ja.
Nu har kommit upp det. Någon stort monster liksom. Och han är ju ett stort monster alltså. Fast han är väldigt ödmjuk och en härlig person framförallt. Vi känner ju honom sen han var i Örebro-tiden. Ja, och det är ju framförallt så oerhört häftigt vilken utväxling han har fått, för han är ju på något sätt, jag tycker att jag röstade honom som MVP faktiskt i när vi i media skulle rösta All-Star-laget faktiskt, för jag tycker att han bidrar med sån energi, går in och gör så oerhört viktiga mål, tar vara på varenda läge och gör det hårda jobbet. Han är ju kaptenernas kapten.
Ja, verkligen i det här läget, och jättekul utveckling för honom här, för jag tänkte, man såg honom i Örebro som en ganska stor och orörlig spelare som presterade jättemycket poäng i början när han kom. Och sen kom en jättesvacka där det inte kom ett poäng på massor med matcher. Jag kommer ihåg att han körde egna träningar efteråt själv för att få igång skridskoåkningen. Och själv gick ut och sa, kan jag inte producera poäng då får jag gå in och spela fysiskt istället. Och helt plötsligt kliver han ut på isen och bombade spelare till höger och vänster, kommer jag ihåg. Omgång efter omgång. Gjorde inga poäng men körde över folk hela tiden och skapade utrymme för de andra. Så han hade ju den typen av intelligens också, så att han förstod att jag är ju stor, stark, kan utnyttja det här fast jag inte producerar jättemycket poäng.
Nej, och sen var ju inte han någon typ av ful spelare, utan de tacklingarna han faktiskt gjorde var ju rena energitacklingar. Alltså han var ju ett kraftverk för Örebro, även om han spelade i fjärde linan sista året. Sen tror jag att hans knäskada som han åkte på efter första säsongen när han var i Örebro, så tror jag att den gjorde väldigt illa honom faktiskt för SHL-tempo. Det tog ett år innan han kunde komma upp på hästen igen riktigt.
Och sen,
för som han går ut med den attityden och dominansen under ett VM, han ser ju bättre ut än vad Alexander Ovechkin gjorde.
Ja, makalöst imponerade över hur Finland tog sig an den här uppgiften och verkligen kom tillsammans som ett lag, för det är det handlar om. Jag tycker Finland har gjort det som Sverige alla andra säsonger har gjort liksom. Verkligen fått ihop gruppdynamiken, gruppkänslan. Det som Sverige totalt saknade i det här VM:et tycker jag, det var Finlands från start till mål.
Nej, det var underbart faktiskt att se. Det är inte de största hockeyögonblicken jag har sett faktiskt, när slutsignalen ljöd och hela det här laget bara hoppar upp och kramar varandra. Och det var liksom tv-puckscener och likadant stå i mixade zonen och få prata med Anttila, få prata med en Jere Sallinen, Kapokak. Och, de har ju några riktiga karaktärer, och framförallt Lankinen, alltså någon mer ödmjuk hockeyspelare var det sällan jag träffar faktiskt.
Hur kan den finska målvakten inte bli utnämnd till turneringens målvakt?
Nej, det fattar inte jag heller. Alltså gå in med de förutsättningarna, med den säsongen i liksom bakhaserna, och går in och stänger igen. Alltså jag tycker att han var bättre än Igor Vasilevskij. Det tycker jag faktiskt. Så liksom stänger man igen mot både Sverige, Ryssland och Kanada, då ska man ha det där priset. Alltså han gjorde väl 42 räddningar i finalmatchen, tror jag.
Ja, det är helt otroligt. Och vad heter det? Nej, finnarna har någonting väldigt stort på gång här nu och verkligen kan leva vidare på det här, för att många av de här spelarna kommer givetvis få chansen på andra sidan Atlanten nu också innan fönstret stänger den 15 juni. Så vi kan definitivt börja titta på finska spelare borta i NHL på en betydligt större mängd än vad vi har sett tidigare.
Oliver Kaski i backen där som spelade i mästerskapet, han blev ju klar för Detroit under gårdagen.
Ja.
Men framförallt undrar hur de här finska NHL-proffsen som tackade nej till det här laget reagerar nu. Hur kändes det för en Patrik Laine att sitta liksom och se det här på tv?
Ja, det kan ju måste ha känts bittert att inte ställa upp i det här läget, men Finland hade givetvis varit bättre med dem på pappret åtminstone innan, men det är ju obegripligt hur man kan tacka nej. Men så här är det ju hockey, och så har det ju varit för Sverige i mängder med år tidigare också. Att har man inte relationen till NHL-klubbarna och NHL-spelarna, då kommer de aldrig komma.
Nej, och sen Jukka Jalonen, vilken förbundskapten, så får du ihop det här laget. Alltså alla följer den här gameplanen till punkt och pricka.
Ja, man kan väl säga så här att det kommer väl inte från finsk media dömas ut. För de var ju helt utdömda av sin egen media också här, det ska vi också säga att. Finska laget och finsk media hade ju fullständigt dumt ut dem innan VM här också. Så att där kommer man nog tänka till både en och två gånger innan man gör det en gång till.
Ja, det får nog vi också göra efter den här.
Absolut.
Såg det. Men det såg ju liksom så torftigt ut på pappret. Men att man kan få ihop det här. Många har ju till och med jämfört det här miraklet som i Miracle on Ice i Lake Placid 1980. När USA bestod av coach eller av college-spelare sänkte Sovjet med Makarov och Fetisov och några till.
Ja, jo, men det kan jag förstå. Men vi heter... Det är klart att det är ju två helt olika tidsepoker här nu att prata om, så det är väl klart att man inte kan direkt jämföra. Men tittar man på de andra lagen med här med i VM, framförallt Kanada, USA, Ryssland och Sverige, så är det är ju så mycket NHL-spelare, så att frågan om VM haft fler NHL-spelare.
Ja, jag tror inte det. Jag tror det var någon form av rekord faktiskt.
Ja, men
jag tror det. Jag är inte helt säker på den punkten, men vi satt och diskuterade det. Det var ju tidernas VM på något sätt med dem. Men jag är ändå besviken på ett flertalet av dem. Jag tycker att Alexander Ovechkin, vad gjorde han? 3 poäng på 9-10 matcher.
Ja, nej,
det... Och går ut och ställer sig i mixade zonen och bara att det ska bli skönt med semester efter bronsmatchen.
Ja, det är helt, helt otroligt egentligen. Du, Sverige ska byta landslagsledning här nu. Garpenlöv kliver in med Ragnarsson och Åkerblom som backupper här nu, kom ut idag här nu.
Precis.
Vad tycker du om Johan Garpenlöv som val av som tränare för Tre Kronor?
Jag tycker ändå att det är helt okej, men jag tycker att man på något sätt borde titta lite mot SHL-hållet. Jag tycker inte man ska vara så fokuserad som har varit under de här senaste, speciellt det här senaste året, med att bara ta med NHL-spelare. Så man måste titta lite på, alltså ha en grund bestående av en mix mellan de två. Det tror jag är grundstommen, för jag tror att det är svårt att bara spela på SHL-spelare. Alltså, det här är ju ingen bragd som du kanske kan göra varje år, men man måste börja titta på hur ska man få ihop det här som ett mer lagmässigt. Och det är väl det som jag är lite orolig, att Garpenlöv kanske är lite för lik Grönborg. Men sen tror jag att det är en bra röd tråd ändå. Han har ju varit hans högra hand liksom.
Ja, alltså jag köper liksom att man har honom som med i båset på något sätt. Men tittar du tränarmeritmässigt så är den ju Ja, det är 2 säsonger som assisterande tränare i Djurgården. That's it. Det är det enda som han har som vi heter på tränarsidan. Annars har han varit team manager här nu för 3 Kronor under en längre tid. Jag tycker fortfarande liksom att meritmässigt, tränarmässigt så är han... Ja, jag är tveksam alltså på något sätt. För att jag kan förstå ur en relationssätt mot NHL hur man tänker. Men just coachmässigt här nu hade varit mycket fräschare att kasta in en Sam Hallam till exempel.
Ja, det hade varit jätteintressant att se. Det är bara det att frågan om han har de kontakterna med NHL-spelarna, det är så jag tänker lite och hur man resonerar där liksom.
Men då hade man fått fortsatt med Garpenlöv i den rollen här nu som någon typ av team manager här nu, för att jag kan inte se vad hans coach-egenskaper är. Det finns ju inte. Han har ju aldrig varit head coach på något sätt i några som helst nivåer. Och nu ska han ta över 3 Kronors första liksom styre här nu. Känns jättemärkligt.
Skulle jag fått välja så skulle jag faktiskt tagit Roger Rönnberg. Mm. Alltså coachat hem Sveriges enda JVM-guld på, eller andra JVM-guld men ändra in i sen på 2000-talet. Och liksom coachat hem det år 2012, har mängder med relationer med de här NHL-spelarna. Mm. För det är ju på något sätt grundstommen som var i det laget med Mika Zibanejad och några till där.
Absolut.
Han hade ju varit perfekt i den rollen samtidigt som han har tagit 2 SM-guld med Frölunda och såg ju vilken maskin han fick till Frölunda och få spelare utvecklas. Jag förstår inte varför man inte tar in honom.
Nej, extremt konstigt. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt här nu, utan vi får se hur det här utvecklas alltså. Men jag är skeptisk i alla fall. Så det är min inställning till hur det ser ut på 3 Kronor framöver.
Sen tycker jag att man skulle ha tagit in en Jörgen Jönsson som assisterande. Mm. Det tycker jag hade varit ett drömnamn att kunna haft.
Absolut.
Med den erfarenheten, med de landslagsmässiga från 3 Kronor. Alltså kört med den uppställningen. Tänk att ha haft typ Roger Rönnberg som huvudcoach, sen köra Garpenlöv som assisterande tillsammans med Jörgen Jönsson.
Mm. Ja, det hade varit en drömuppställning tycker jag. Och på något sätt där så måste jag också... Du måste ha någon brygga mellan SHL och Europa och inte bara liksom vara så otroligt tungt vriden mot NHL som man har varit här nu. För att som sagt, som vi tidigare pratade om, vi måste få en mix på det här. Vi kan inte bara förlita oss på NHL-spelare.
Nej, men vad ska Sverige göra tycker du framförallt och lära sig till nästa år? Nu får man ju åka till Lausanne och spela där i en ganska tuff grupp faktiskt. Vi ska se om vi kan få upp grupperna. Jag tror att jag har dem här. Ja, vi kan börja snacka på lite så länge. Men vad ska man lära sig från de här?
Ja, framförallt uttagningen här liksom, att det ska vara spelare som är i form. Spelare som kommer med ett stort självförtroende, som kommer med en bra säsong i ryggen oavsett vart du har spelat någonstans. Det är bättre, för nivån på SHL, är du på toppnivå som back eller forward här, då är du tillräckligt bra för att vara på toppnivå i VM också. Istället för att plocka in någon som kommer från en trött, dålig säsong borta i NHL, oavsett om du back eller forward med ett jättestukat självförtroende och ska försöka ändra på det i VM. Det är lite för sent då.
Mm. Titta bara på en sån som Mikael Wikstrand som gick in i fjol. Ja. Där är ju ett bra exempel som gjorde en jättefin SHL-säsong i fjol och gjorde ett jättebra VM verkligen.
Ja, men varför lärde man sig ingenting utav det här för då? Det är någonting som man måste ta tillbaka och måste analysera, för man lärde sig tydligen ingenting utav det.
Nej. Om vi tittar på grupperna så spelar Sverige i Lausanne, det är med Kanada, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Danmark, Vitryssland och Storbritannien. I den andra gruppen som är grupp Zürich så är det Ryssland, Finland, USA, Schweiz, Lettland, Norge, Italien och Kazakstan.
Mm. Ja, det kommer vara lika tufft nästa år som det var i år alltså. Men fortfarande så Sverige måste... Jag tycker inte att vi ska stirra oss och blinda på vilka lag vi möter, utan det är vad vi ska göra för att kunna spela ett så pass bra spel som möjligt, att vi ska ge oss själva de bästa förutsättningarna att kunna prestera. Och jag tycker inte att vi har gjort det i år.
Nej, jag håller med fullt ut. Om vi ska ta lite annat runt mästerskapet så kan jag berätta om lite reseberättelser faktiskt. Det har ju varit galna, en galen vecka faktiskt. Det har varit jättehäftiga minnen att få vara med i. Och framförallt åka ner till Slovakien som jag aldrig hade varit i faktiskt. Det är ett helt nytt land, ett jättetrevligt ställe som är Bratislava. Ganska gammal stad liksom och ganska mycket från den forna sovjettiden. Men väldigt, väldigt trevligt med restauranger, bra prisnivå, roligt med så mycket svenska fans också under inledningen av mästerskapet i Rysslands matchen där. Och sen så har jag åkt runt faktiskt när jag åkte till Košice och det var ju en tågresa som jag sent kommer glömma verkligen. Det var inte MTR Express som vi säger så, om vi inte ska vara sponsrade.
Nej, men precis.
det var inte på den nivån riktigt.
Nej.
Satt bredvid en skolklass som körde slovakiska sommarhits och det var väl inte det mest uppskattade när man försöker sitta och jobba och sover 4 timmar typ.
Nej, det förstår jag. Östeuropeiska länder, det är ju speciellt att resa i.
Jag funderade faktiskt på att dra på Rolands Jajamän Party Remix där på mobilen ett tag där för att kontra lite. Mm. Och sen blev det ju tågstopp faktiskt när vi var i en stad som heter Trinchen som ligger typ en 10 mil ifrån Bratislava. Så vi var ju 1,5 timme sena till Košice, så det var bara att slänga in sig en taxi rakt till arenan och sen så bevaka Kanada-Schweiz därifrån.
Mm. Ja, det är... Jag förstår, det kan definitivt bli sådana här ställen, det är sånt som kan hända.
Och sen hade jag ju lite tufft med utcheckningstiden där också i Košice. Jag hade ju varit vaken ganska länge och jobbat ganska sent efter Sveriges match. Det var ju ganska mycket att få ut, så man la ju inte sig förrän vid 4 tiden på morgonen. Och så tänkte jag, nu ska jag väl sova fram till 10 i alla fall. Så jag trodde väl checka ut var 12 som det brukar vara på vanliga hotell. Vaknar klockan 10 av att någon står och bankar på min dörr och jag går och öppnar liksom i bar överkropp och bara och jag bara, vad är det här liksom? Och hon bara, du ska checka ut inom 5 minuter så du får skynda dig nu.
Du vart utkastad direkt. Ja.
Det var tufft. Ja. Då var det motvind kan jag säga.
Ja, jag förstår.
Och så sitta 5 timmar på tåg tillbaka.
Ja, du ser, du har fått vara med om den hela resan. Själv så parkerar jag i soffan här hemma. Och såg det på HD-TV. Så att jag har haft det enkelt här.
Men, lite mer bekvämt.
Men överlag här, hockey-VM i de här länderna är väl riktigt bra, va?
Jag tycker det är välproducerat. Jag tycker att det är bra prisnivå. Lite synd att man höjde hotellen så väldigt mycket. För jag pratade med lite lokalbefolkning där nere. Så lite taxichaufförer och sådär. Och man höjde ju hotellen med liksom... Nej, över 100% nästan prismässigt. Jag betalar ju 1,5 per natt för ett hotell som var ganska sunkigt faktiskt, som normalt kostar kanske 500-600. Så där var det ju 3-dubbel höjning.
Ja.
Det tycker jag väl är lite tråkigt jämfört med vad man gjorde i Köpenhamn där man ändå kunde bo för en 700-800 kronor.
Ja, precis. Nej, men det är ju så man gör i de här länderna. Man försöker ta alla chanser och tjäna på att västerlänningar kommer och ska spendera pengar.
Precis, annars var det ju jättebra planerat allting, jätteproffsigt skött allting och en trevlig arena också i Ondrejnen Pell Arena.
Mm. Ja, jättekul. Ha, vi ska titta framåt. Det har ju hänt lite grann på transfermarknaden hemma i Sverige också.
Det har du gjort, det har ju verkligen hänt en del faktiskt. Det är så att Jakob Forsbacka Karlsson faktiskt är klar för Växjö.
Ja.
Den blev ju en liten bomb faktiskt, en lite silly bomb. Mm. Och det tycker jag är kul. Han har ju liksom platsat i NHL under den här säsongen i Boston.
Ja, det kan man ju då undra varför en sån spelare flyttar hem. Det är väl den enda stora liksom frågetecknet jag har, om det är av sociala skäl eller någonting. För att han har ändå fått
spela, ja, det är sociala skäl.
För att han har ändå fått spela en hel del matcher. Men Växjö verkar ju satsa ganska ungt här nu.
Ja, man satsar ju mycket på unga svenska spelare. Mm. Man har ju inte alls tagit in de här. Nu förlängde ju Brandon Schinnemann också här igår. Men det är väl enda liksom som har varit utanför tillsammans med Roman Horak. Mm. Men man satsar väldigt mycket ungt och det här tror jag kan bli en jättebra värvning. Även fast Jakob Forsbacka Karlsson är lite mer av defensiva hållet. Mm. Så tycker jag ändå att det blir en bra spelare som man kan utveckla med.
Mm.
Men det är ju på grund av familjeskäl som man flyttar hem.
Mm. Ja. Ja, men det är jättekul, och Växjö är ju långt ifrån klara här nu också, så att de kommer ju plocka in betydligt mer. Frölunda är helt klara dock.
Ja, det är helt otroligt vilken trupp man har alltså. Det är helt magnifikt och jag tror att det är svårt att utmana det verkligen. Mm. Så att,
Malmö verkar också vara klara, man plockar hem Ola Mattsson här.
Mm. tror jag kan bli en ganska bra värvning också. Han är ju en stor, ganska tuff back som jag tror kommer kunna utvecklas under Peter Andersson. Så det tror jag kan bli ganska bra.
Ja, en riktig Peter Andersson-värvning här tycker jag. Ja. Det ska platsa in i laget. Och jag kommer ju ihåg honom när han spelade i Djurgården. Stor, tung, inte så där jättebra på rören. Så förhoppningsvis har han utvecklat det där borta och kanske blivit lite snabbare här nu. Men här kommer vara en rollspelare som Malmö verkligen hittar en roll för. För han kommer inte tillföra mycket framåt.
Det tror inte jag heller. Det är ju en helt defensiv pjäs. Men jag tror att det kommer bli jättebra tillsammans med Jesper Jensen och Abo där. Jag tror det är bra, liksom bra mix. Och Jesper Jensen och Abo tittar jag ganska mycket på under VM. Mm. Och det tror jag kan bli ett jättefynd från Malmö. Så att det finns en del riktigt intressant. Malmös lagbygge ser riktigt häftigt ut. Mm. Om man tittar på spelartappen så har ju Örebro tappat. Dels så tappar man ju Aaron Palucha i sin innan. Men nu tappas man också Rodrigo Abols. Mm. Som under gårdagen skriver på ett NHL-kontrakt med Florida Panthers. Och vad ska Örebro göra nu?
Ja, nu har man ju suttit sig i en väldigt, väldigt prekär sits här. Man måste hitta både en första och en andra center här nu. Och de spelarna växer ju inte på trän. Och jag träffade Niklas Johansson så sent som igår. Och han var ju väldigt, väldigt frustrerad och väldigt stressad, märktes det som. Mm. För det är inte bara de här nu. Utan man sitter och väntar på en... Vad händer med Ebert Näckive? Du har intresse för, vi heter det, Bromé och för Mastomäki. Det är fyra spelare till som Örebro sitter och väntar på vad som ska hända innan den 15 juni. Och tänk om en, två, tre, kanske fyra spelare försvinner till och med den 15 juni för Örebro här nu. Då sitter man i en väldigt avgrundsdjup ravin.
Ja, då är det väl en sex spelare någonting som ska in i juni.
Ja, och det lycka till säger jag då.
Ja, precis. Då, det är nästan mer. Sju spelare blir det väl typ.
Ja, nästan. För så som det ser ut nu nästan så är det en komplett första lina som ska in. Både center och två ytterforwards till en första lina plus en andra center då. Jag tror inte att Örebro kommer göra så, utan jag har en känsla av, och så som jag fick en liten känsla när man pratar med Niklas Johansson här, att man kommer nog kanske köra Bagenda som center. Han har ju gått center i AIK här nu under ganska lång tid. Och jag har en känsla av att det kommer att bli så att han kommer få ratta en av centerrollerna i Örebro den här säsongen.
Ja, då är det ju en typ av Patrik Hörnqvist-roll där då, som står framför mål och liksom boxar och har sig. Men jag är orolig för Örebros lagbygge, det ska jag faktiskt säga. Ja. Jag är riktigt orolig för Örebros lagbygge.
Ja, för pengarna finns ju inte riktigt på samma nivå som de gör ute i många av de andra klubbarna här nu. Så att Örebro har en ganska begränsad plånbok. Oavsett om det görs görs ju plats här också med tanke på att spelare försvinner. Men en sån som Abols, väldigt billig för Örebro vad man fick för honom. En spelare där som är två, tre, fyra gånger så dyr att få fatt om du ska ha någon som ska matcha hans poängproduktion.
Dessutom vet vi ju inte hur mycket pengar man får ifrån NHL heller. Man får väl runt 1 miljon per spelare, är det inte något sånt?
Nej, man får $300,000. Och då är det de fyra senaste säsongerna som man tittar på vart spelaren har spelat någonstans. Har man spelat två säsonger av de fyra senaste i Örebro, ja då får Örebro 50% av dem. Sen är det en annan kvotering också som kanske inte många vet om, att man har, om landet Sverige producerar 20 stycken NHL-spelare som går över, då om man har passerat en gräns, då får man $270,000. Är det så att man passerar 30 spelare, då får man $300,000. Så att hur mycket landet har skickat över. Och så i dagsläget så är det 24 spelare som har lämnat Sverige för NHL nu då. Så att just nu så är det $270,000 som Örebro ska dela på fyra då.
Ja, och då delar de det med två klubbar borta i Nordamerika. Ja.
Ja, Örebro får hälften då utav de pengarna, utav 270,000. Så det handlar väl i runda slänga någonstans mellan 1 och 1,5 miljon som Örebro kommer få för Rodrigo Abos. Och det räcker ju ingenstans.
Nej, det räcker ju inte till att ersätta en spetsspelare. Så bara sign-on-bonus liksom är ju de summorna nästan. Så att Örebro kommer få det tufft nu under sommaren och det kommer inte bli mycket semester för sportchef Niklas Johansson, den saken är klar. Så att, och jag tror att man måste börja presentera. Jag tror man kommer sitta lugnt i båten fram till den 15 juni för att se vilka spelare som försvinner. Sen måste man börja leverera.
Sen det finns fler lag som har uppenbara problem här, och då snackar vi Djurgården här nu. Men Adam Reideborn lämnar för Bars Kazan här nu. Det kanske är SHLs bästa målvakt under de senaste två säsongerna. Hur ska man kunna ersätta det? Vi sa det vid förra tillfället, eller vi pratade om spelartapp, hur svårt att hitta en riktigt bra målvakt. Och Djurgården här pratar med Niklas Svedberg.
Ja, det är ju helt otroligt egentligen. Niklas Svedberg som var urusel, hade nästan sämst statistik faktiskt under hela SHL i Timrå under den gångna säsongen. Okej, han hade ett jättedåligt försvar.
Ja.
Ett uruselt försvar faktiskt på SHL-nivå. Men alltså den karaktären som han visar upp och den liksom, han drog ju bara ner Timrå med sin energi. Mm. Alltså går ut med konstiga uttalanden om Johan Alsen, går ut liksom och sågar folk till höger och vänster. Han ska inte vara i en SHL-klubb.
Nej, jag förstår inte riktigt hur man tänker det, om det blir nu så att Djurgården skriver med honom. Men det säger väl rätt mycket om hur svår målvaktssituationen är för SHL-klubbarna är, och hur man försöker att hålla i dem med näbbar och klor. Jag kan tänka mig att Luleå här har ju lagt ner väldigt mycket pengar på för att få kvar en Lasse Lantti här nu. Och man har plockat in Rautio som backup till honom. Alltså det har kostat Luleå riktigt mycket pengar, tror jag.
Det tror jag också, men framförallt så tycker jag, varför tittar man inte bort mot Nordamerika? Du har ju ändå dels så har du en Anton Forsberg som inte har platsat i Nordamerika under ett gäng säsonger. Du har en Anders Lindbäck som jag tycker man borde kunna ha gått efter. Du har ju några stycken målvakter som ändå finns, framförallt i KHL också, som säkert inte kommer ta plats i nu, och även folk som inte kommer ta plats i NHL. Varför går man inte mot en Dan Tokarski som jag vet att Oskarshamn och Örebro och några andra lag tidigare var intresserade av. Varför går man inte på en sån?
Det kan vara mycket mer möjligt att man har gjort det, men det blir ju samma sak där. De här spelarna väntar ju in den 15 juni här nu. Får man liksom ett AHL-kontrakt eller man får ett kontrakt med någon NHL-klubb här borta nu, ja, då kommer man ju vänta tills dess. Och frågan om Djurgården har så pass mycket kyla som man sitter och väntar på två vakanta målvaktsplatser långt in i juni, kanske till och med juli.
Ja, det är faktiskt en otäck situation man har hamnat i. Jag hörde faktiskt att det är intressant rykte när jag var nere i Slovakien. Jag vet inte alls hur man ska lägga det här i sanningshalt och liksom hur många steg det har varit ifrån. Men det var ett rykte som var inom oss i journalistsvärmen. Och det var faktiskt att Djurgården har faktiskt varit med och kontaktat Mantas Armalis innan han blev skadad.
Ja, du ser. Det finns ju liksom alla möjliga liksom svängar här nu. Jag menar, han har stått i Djurgården tidigare, så är det väl klart liksom att det finns en möjlighet att de har pratat med honom. Men som du ser, vad dåligt med målvakter det finns att tillgå som är någonting att ha. Att Örebro skrev med Dominik Fürst här är ju ett lyckokast, för de kan ha stått utan en första målvakt här också.
Jag säger, skulle jag vara Djurgården så hade jag signat allt på Justin Pogge faktiskt. Jag hade försökt att få in honom i det där lagbygget, för att jag tycker att Justin Pogge är ändå en bra målvakt. Du får till en ganska bra lön, inte jätte liksom dyr, och har ändå visat prov på SHL-sammanhang att han håller. Och då kanske tagit in en andra bra keeper som man kör med två bra målvakter. Det tycker jag hade varit perfekt för Djurgården, men där har ju varit helt tyst faktiskt.
Ja, det ska bli jätteintressant att följa, för självklart är ju inte de klara med sina nyförvärv där. Så att det kommer att hända väldigt mycket i Djurgårdslägret också här nu. Och Oskarshamn här nu. Man plockar in en Jake Newton, vet jag, på backsidan som är en helt okej back offensivt sett. Stor, men spelar tydligen inte alls fysiskt. Det är en spelare som helst inte vill gå in i närkamper fast han är över 1,90 lång.
Det låter ju inte bra alltså.
Nej, men det är en poänggörande back, så att han är skicklig framåt och bra på rören och hyfsat skott liksom, så att här kan nog kanske komma poäng för Oskarshamn. Men herregud, vad är det för lagbygge man har?
Nej, och David Goodwin tog man ju också in därifrån, som det var ryktats under längre tid från finska ligan. Men det känns ju som rena chansvärmningar. Men man får ju inte hem någon heller. Alltså jag satt och kollade om man kunde få hem Sam Löfqvist, men det kan man inte heller, för han har skrivit på för KHL nu också. Nej.
En som jag faktiskt tror att de kommer ta en diskussion med, som har varit i klubben tidigare som utgående kontakt, det är Greg Squires.
Ja, just det.
Mm. Han har ett utgående kontrakt borta i KL, i Kunlun Red Stars. Jag skulle inte förvåna mig om han dyker upp i en Oskarshamnströja här.
Det tycker jag hade varit en perfekt värvning för deras del. Och framförallt som jag tycker är lite konstigt att man inte har gått på, det tycker jag framförallt är en Tobias Wiklund faktiskt, som har spelat ganska många år i KHL och spelade för Kolon under den gångna säsongen, varvade det med spel i tyska ligan, och som nu faktiskt ryktas hem till Modo. Att inte han har några SHL-intressen tycker jag är ganska märkligt, för det tycker jag hade varit en perfekt värvning. Även en Elias Fält hade varit intressant att se. Nu är han 38 bass, han är väldigt gammal, men ändå predicerat i den finska ligan och var med i ett topplag där. Så att det är ju namn som jag tycker Oskarshamn borde gå efter för att få in rutin, få in spelare som har varit SHL tidigare. Alltså, vad är det här för lagbygge?
Nej, vi har sagt det från början och jag tror verkligen att Oskarshamn kommer ställa den svagaste SHL-uppställningen någonsin på isen. Men det är klart, vi ska inte döma ut dem som vi dömde ut Finland där, för då kommer vi väl sitta här i vår med mössan i handen en gång till.
Ska vi säga att vi ska cykla till Oskarshamn om de vinner SM-guld? Nej,
då ska jag göra betydligt mer än det, ska jag säga, om Oskarshamn vinner SM-guld. Det kan jag lova det.
Ja, men det blir bra det. Men i alla fall om de stannar kvar i SHL då? Ja, för att den här truppen ser inte... Nej, den ser inte SHL-mässig ut, och det ska bli intressant nu att se om man kan förändra det, för man måste ha in massor med spelare, så att sportchef Daniel Stolt har oerhört mycket att göra där.
Mm. Ja, jättemycket som händer inom svensk hockey här också. Det ska röstas den 15 juni här också om den här ensam utredarens förslag här.
Ola Lundberg, precis ja. Och det är ju rent kort och gott sett det är att ettan i Hockeyallsvenskan ska möta tvåan i Hockeyallsvenskan är väl om direkt uppflyttningsplats. Den som kommer näst sist och sist i SHL ska spela ett playoff, eller vad man säger då, om den sista SHL-platsen.
Ja, det kommer nog bli ett möte som sent kommer att glömmas här nu på något, för att nu har ju även Hockeyförbundet har ju ställt sig bakom utredarens förslag här nu, vilket är stick i stäv med vad Hockeyallsvenskan och Hockeyettan vill. Så att det här kan nog bli både upprörda känslor, och jag är inte så helt hundra på att man kommer få igenom det här.
Nej, jag är inte heller där, för Hockeyettan och Hockeyallsvenskan har ju varit väldigt kritiska till det här förslaget. SHL har ju stor makt på det här mötet, ska vi säga. Men just distrikten, där är jag fundersam om man kommer få igenom det här. Och jag tror att man kanske kommer köra på med samma som man har nu tills ett annat förslag läggs till bordet. För jag tror inte att man kommer klubba igenom det här, om jag ska vara ärlig.
Och det kommer ju inte vara till säsongen som kommer nu i alla fall. Det är vi helt klara med. Utan så säsongen som kommer se likadan ut som den har gjort i år. Utan det är till säsongen därpå då som det kommer att genomföras till.
Precis. Mm. Så att det ska bli oerhört intressant alltså 15 juni där. Så att det händer ju väldigt mycket nu faktiskt. Även om hockeysäsongen rent sportslitsmässigt, alltså med matcher, tar slut nu. Det är bara Stanley Cup kvar nu då.
Ja.
Men så händer det ju väldigt, väldigt mycket. Så vi kommer faktiskt vara kvar här en stund under sommaren här nu. Och vi ska väl köra en specialpodd egentligen om de spelarna som har gått över till NHL den 15 juni där.
Ja, precis. Det kommer just kring den 15 juni där, en vecka plus minus där någonting, så kommer vi definitivt spela in en eller två poddar om spelare som kommer och går. Och får vi se hur pass mycket SHL blöder här. Det här är ju en jättediskussion just nu om hur mycket spelare vi tappar här nu.
Nej, jag tycker man borde göra något bättre typ av förhandling. Jag tycker att klubbarna borde få mer än vad man får idag. Det tycker jag faktiskt att den överenskommelsen man har. Okej, det är jättekul att vi får så mycket svenska borta i NHL. Men på något sätt så tycker jag man borde kunna få en bättre avtal för att ersätta de här spelarna. För att det kan man inte i dagsläget.
Nej, så är det. Ha, ska vi lägga locket på den här sändningen? Och så får vi återkomma här nu närmare den 15 juni.
Det gör vi, och så får vi önska alla en bra start här på sommaren också. Det är nationaldag nästa vecka, så vi får väl önska en fin Kristi himmelfärd här nu och sen så nationaldag, och sen är vi väl tillbaka runt där den 15 juni.
Absolut. Säger vi. Hej då.
Kadoa. Hej då.